Ett poddtips från Podplay.
Jag är den som har varit så hård med reglerna. No boys allowed at our place.
Jo, tack.
Och så är det jag som och de drar hem med killen.
Jag heter Stella Kakotsa.
Jag heter Anna Friberg.
Och tillsammans har vi podden 30s in the city.
Nytt avsnitt varje onsdag. Du hittar podden i Podplay-appen.
Ett poddtips från Podplay.
Jag är den som har varit så hård med reglerna. No boys allowed at our place.
Jo, tack.
Och så är det jag som och de drar hem med killen.
Jag heter Stella Kakotsa.
Jag heter Anna Friberg.
Och tillsammans har vi podden 30s in the city.
Nytt avsnitt varje onsdag. Du hittar podden i Podplay-appen.
Podplay.
Välkomna till ett nytt avsnitt. Idag är jag tillbaka i studion och Amelia har tagit semester. Men jag är inte här själv utan jag har med mig min lilla syster Melissa. Välkommen till studion, gamsan.
Tack så mycket. Nu är det faktiskt andra gången jag är här.
Hur känns det?
Det känns fantastiskt.
Gör det?
Ja.
Det är exakt som mamma när vi pratar så här. Det är exakt vad jag menar, eller hur?
Vet du, just nu lät jag jättetillgjord, men det känns bra.
Men det är så, alltså när man inte är van vid att podda och när man inte är van vid att prata så här, så vet man inte hur man ska alltså agera heller. Men jag har ju lagt ut lite så här stories och ni har ställt frågor. Hon ska sättas på heta stolen, men ni är väldigt snälla mot henne märker jag, och det är fan, det är irriterande alltså.
Är de det?
Ja, de är tvärsnälla. Men innan vi börjar så vill jag att folk ska få lära känna dig. Vem är du? Vad gör du i livet? Berätta lite om dig själv. Vart bor du och vad jobbar du med?
Jag bor fortfarande i Skövde.
Mm.
Än så länge. Jag ska flytta upp till storstaden alldeles snart. Och just nu så jobbar jag inom psykiatrin och jag har jobbat inom psykiatrin i snart 3 år.
Fett kul.
Men jag ska som sagt lämna det spåret nu trots att det har varit extremt givande och alltså fantastiskt. 3 fantastiska år, men nu ska jag göra någonting helt annat som jag ser väldigt mycket fram emot.
Vill du berätta vad du ska göra?
Jag ska börja läsa.
Till?
Till fastighetsmäklare.
Wow! Fett duktig, du kommer vara den första i släkten med utbildning.
Det ska se till att klara utbildningen också.
Ja, men det kommer du göra galant. Ja, men fett kul. Men du pratar om att du jobbar inom psykiatrin och att ja. Det har varit 3 givande år. Vad har du tagit med dig från, alltså, från att jobba med människor? För du har ju tidigare jobbat med bland annat på Volvo. Shoutout till Volvo, Jessica!
Alltså, shoutout. Det var också 3 fantastiska år där. Gud, var jag där i 3 år?
Jo.
Jo, shit.
Det var där tvärlinjen.
Jag jobbade ständig natt i 3 år.
Ja, gick in i väggen också.
Ja, så in i helvete.
Men alltså, vi måste säga kärlek till Volvo, specifikt Volvo i Skövde. Alla våra bröder och systrar och våra älsklingar jobbar där. Vi dör för er.
We do, faktiskt.
Men som sagt, det här är ju det första jobbet du har inom psykiatrin. Där du jobbar alltså med människor.
Mm. Jag älskar ju att jobba med människor och nära människan. Och jag visste aldrig när jag började inom psykiatrin att ett jobb skulle ge mig så här mycket som psykiatrin har gjort.
Men vad är det har gett dig? Utveckla.
När man jobbar inom psykiatrin så jobbar du med människor med olika typer av problem. Allt från missbruk till svåra diagnoser till traumatiska uppväxter och allt därtill. Och jag känner att samtidigt som jag som personal har varit där och gett allt jag har kunnat för att hjälpa de här människorna, så har de på något sätt också hjälpt mig, för att det har varit, det är väldigt, man får tillbaka väldigt mycket när man jobbar inom psykiatrin och jobbar så nära människor.
Känner du att du har alltså vuxit i dig själv på ett annat sätt?
Alltså definitivt. Och på ett sätt som jag aldrig trodde man kunde växa inom ett jobb. Och jag kommer absolut att sakna psykiatrin jättemycket. Men jag känner också att jag vill gå någonstans i livet där jag kan växa lite mer utan gränser. Och det är dit jag strävar efter att komma nu.
Duktig vägen, son.
Thank you.
Alltså jag har ju också majoriteten av min tid i det här livet när jag har jobbat. Så har jag jobbat främst med människor. Och det som du säger, alltså, det är fett givande. Man tror inte det, men man har ett större hjärta än vad man tror.
Det har man, faktiskt.
Och man, alltså på något sätt upplever du också så här att det är små saker i vardagen som du inte tidigare har uppskattat. Men efter du har jobbat till exempel inom vården eller psykiatrin eller vart som helst, att du börjar uppskatta små saker lite mer än vad du tidigare gjort typ.
Alltså definitivt. Det är någonting som jag varje dag faktiskt reflekterar över när jag åker hem från jobbet. Att det är så mycket som vi liksom tar för givet. Alltså i våra vardagar skulle jag säga.
Mm.
Alltså allt från att bara liksom kunna känna att man mår bra. Jag tror att man vaknar varje dag och inte... Alltså man, det är ingenting man reflekterar över att det här är liksom någonting jag är tacksam för varje dag. Men när man får gå till ett jobb där man får möta så mycket, ja, men så mycket mörker, så tror jag att man kan inse det på ett annat sätt under sin vardag.
Mm. Men alltså, du jobbar ju inom psykiatrin där du jobbar med alltså, människor som lider av alltså, traumatiska händelser eller så här, de lider av missbruk. Eller det är någonting så här, där de har varit med om. Alltså, de flesta är inte födda med deras problem utan det har kommit alltså, under livets gång.
Mm.
Så hur... För jag har ju främst jobbat med människor som redan har varit sjuka eller med äldre människor. Alltså förstår du?
Så eller som är medfödda med diagnoser.
Exakt. Så alltså man får ju ett annat tankesätt där. Men jag tänker, hur är det för dig att jobba med människor som du möter varje dag? För jag förstår ju också att när man jobbar på ett och samma ställe, träffar samma människor och har jobbat där i 3 år, det blir ju som en familj på något sätt. Man får ju ett hjärta för de här människorna. Hur är det för dig att... Alltså är det svårt att lämna jobbet på jobbet och sen komma hem? Alltså, eller kommer du hem och tänker... Alltså förstår du vad jag menar?
Alltså helt ärligt, vissa dagar så jag är ju inte mer än en människa. Och det är så jag alltid försöker tänka. Och så det är självklart att jag vissa dagar går hem från jobbet och har haft väldigt svårt att släppa. Och då kan det handla om dagar där det kanske hänt någon specifik händelse. Eller om jag exempelvis varit på jobbet och firat någon högtid med de här människorna. Högtider har alltid varit lite extra känsliga. Men samtidigt så är jag ju en människa själv som har haft en alltså, rätt turbulent uppväxt skulle jag säga. Jag har liksom också haft saker i mitt bagage som jag har fått växa ifrån. Och jag tror att det har liksom gett mig en styrka till att kunna... Jag har liksom kunnat ta med mig av den styrkan som jag har fått av mina livserfarenheter. Och kan därför hantera människor som har det svårt.
Alltså vi har ju det gemensamt. Eller så här, jag... Vi har inte gått igenom exakt samma saker, för även fast vi är systrar så är vi också 2 helt olika människor. Vi har ju växt upp i ett hem med mycket, mycket kärlek och värme. Och sen har det hänt mycket alltså, i vårt liv och sånt. Där känner jag att vi har gemensamt. Att så här, det har hänt så pass mycket så att vi är väldigt mottagliga och förstår väldigt mycket, mycket människor.
Mm. Ja, för om man tänker efter, alltså nu när jag... Kom och tänka på det. Både jag, du och Nicole har ju alltid varit den i våra vänskapsgrupper som folk har haft väldigt lätt att kunna liksom luta sig mot våra axlar, öppna upp sig för oss. Och jag tror att vi har byggt en sån styrka och varit tvungna och blivit vuxna så snabba i våran barndom. Och jag tror att det är väldigt lätt att känna av det i våra omgivningar.
Det tror jag också, men jag tror att vi har fått det från alltså, mamma. För att mamma har ju alltid varit, alltså, om du tänker efter... Från att vi var barn, alltså Baba också, när han levde. Mm. Att det var ju alltid folk kom ju till Baba och kommer fortfarande än idag till mamma.
Med sina problem.
Med sina problem.
Alltså, ja.
Vi har ju suttit där alltså,
alltid.
Och överhört alltså, as mycket. Alltså förlåt mammas, alla mammas vänner, vi älskar er. Men alltså, vi har ju alltid så här förstått att våra föräldrar har ju alltid varit människor som man oftast kommer till för bra råd. Eller bara för att ventilera. Och vi har ju sett hur våra föräldrar har agerat. Och jag tror att vi har burit med oss det också.
Alltså, ja, verkligen.
Men om vi ändå är på det här spåret nu. Imorgon så är det onsdag den 8 juni. Våran pappa skulle fylla 51 år. Mm. Och det har gått 12 år sedan han gick bort. Och jag har ju fått skitmycket frågor. Jag har faktiskt inte pratat om det här i podden än. Jag har ju lovat allihopa att jag ska börja prata om det här. Och det är inte att jag aldrig har känt mig redo. Jag har bara inte förstått vilken... Alltså när är det rätt tid typ. För att det är klart jag kan prata om det med Amelia, men... Sen, när man pratar om det så tycker jag att det är viktigt att prata med en människa i podden. Med en människa som kan relatera. Så jag får ju mycket frågor. För att jag är ju också väldigt öppen av mig. Och det som jag tycker är viktigt, och varför jag är glad över att du är här. Mm. Det är för att vi är systrar, vi har förlorat samma människa. Alltså, vad säger man? Alltså,
men det har varit samma roll.
Exakt, ja. Samma roll, samma person. Men vi har hanterat det olika.
Ja.
Trots att vi är systrar. Så innan vi går in i... ämnet som jag vill prata om, så vill jag bara dra en liten recap om vem min pappa var och vad som har hänt. Min pappa var 27 år, jag var 1 år, Melissa var nyfödd. Han fick en knöl under tungan som han kände, ni vet när man har haft halsfluss så är man svullen i halsen. Och han hade en sån liksom, som han kände var lymfkörtel som var svullen. Och han hade det ganska länge tills han kollade upp det, och då var det ju cancer. Och sen, alltså det var därifrån han blev diagnostiserad. Och sen han fick lymfkörtelcancer. Och sen fortsatte det. Och han kämpade i 12 år med den här sjukdomen. Och vi fick växa upp. Alltså vi hade ju en väldigt bra, alltså uppväxt med mycket, mycket kärlek. Men vi fick också spendera väldigt mycket veckor, månader, år i Sahlgrenska i Göteborg. Tillsammans med honom. Kommer vi bodde på Johannesvillan?
Åh, oh, gud.
Johannesvillan var typ som ett stort hus utanför Sahlgrenska. Och han var infektionskänslig den här tiden. Så då fick han fick bo på sjukhuset. Och vi fick bo på den här Johannesvillan. Där vi hade liksom, det var som ett hotellrum fast lite mer som en lägenhet. Och så fick vi gå till skolan, minns du när vi gick den här, när vi läste om skallep här. Då fick vi läsa böcker, så här barnböcker, där de förklarade för oss vad cancer var för något i liksom barnspråk. Och sen när jag var 12 år, Melissa var 11 och Nicole var 14, så gick han bort den 28 december. Och våran pappa var en människa som älskade livet. Vi har rest, överallt med honom. Inte bara runt hela Sverige. Vi har varit i varje hörn i Sverige. Och vi har rest överallt nästan, alltså i världen med honom. Han älskade livet, han älskade människor. Alltså han var verkligen en människa som var älskad av både små som stora. Vårat hem var öppet hela tiden. Folk kom in och ut. Alltså vi låste aldrig våran dörr. Har du något minne av att våran ytterdörr har varit låst?
Alltså det är helt sjukt.
Alltså aldrig.
Och det är ju också det här som definierar hans styrka. För att trots att han levde ett liv där det var cancer, det var behandlingar, det var allt, alltså det mest traumatiska som man kan uppleva i en sjukdom, så ville han ändå se till att vi som hans döttrar skulle få uppleva det vackraste i livet trots det han gick igenom. Så han, jag minns att han hade sagt till läkarna att låt mig bara göra den här resan med min familj innan jag började med den här behandlingen, och låt mig bara kunna åka dit. Och alltså han drev sina företag, han tog oss jorden runt, han skapade minnen med oss varje dag samtidigt som han hade en dödlig sjukdom och visste att han inte liksom skulle leva
länge till.
Och är det någonting som för mig är en definition av styrka, så är det ju han, alltså definitivt.
Alltså han såg ju aldrig sin sjukdom som ett hinder för att leva.
Mm.
Och han var väldigt mån om att så här, prata med oss. Trots att vi var så små. Och speciellt, alltså jag vet att han kallade mig för hans lilla son. Och jag grät aldrig framför honom. För det var så här, jag hade så här, någonstans hade jag bara så här, alltså ristat in i mitt huvud. För att han sa till mig en gång, han som du gråter så kommer jag gråta. Och han frågade mig, han bara, vill du att jag ska gråta? Och jag sa bara nej. Och då minns jag att efter den gången så kunde jag inte gråta framför honom. Alltså inte ens när jag kom hem den dagen han hade gått bort. Jag grät när jag gick ut från ytterdörren. Alltså det var så djupt inristat i mig. Men det jag älskar med honom, alltså jag älskar ju allt med honom. Men det jag uppskattar, det är att han, alla andra var såhär, nej men dina barn är små. Prata inte om sånt här med dem. Alltså för vi hade aldrig mött döden innan. alltså det var den första människan i vårt liv som vi liksom har stått nära som hade gått bort. Så allting var ju alltså väldigt nytt för oss alla tre, men han pratade mycket med oss och han var väldigt ärlig om hur han mådde. Han var ärlig om liksom så här, sina behandlingar och när han mådde dåligt, han sa att han mådde då, alltså du vet, han förklarade verkligen allt för oss, så det, jag tror det är en stor del till det som har format oss idag. Men det jag ville prata om i alla fall, det är hur du känner, alltså för att min bild av hur vi har hanterat hans bortgång, det är ju att det tog längst tid för dig att kunna starta, alltså att kunna bearbeta den.
Ja, men vi alla tre systrar alltså hanterade ju sorgen extremt olika, och det var ju verkligen någonting jag inte var beredd på, för att jag tänkte att den sorgen som jag kände och den smärtan som jag upplevde, jag förväntade mig att du och Nicole skulle känna precis likadant. Jag minns ju samma dag som han gick bort, så alltså, så tog du mig in med Nicole till tvättstugan, minns du det?
Mm.
Så sa du till oss, för att vi var ju helt hysteriska och vi grät, och då minns jag att Nessa omfamnade mig och Nicole i hennes famn och sa till oss 2 timmar efter hans död att gråt inte, vi har ju lovat pappa att vara starka och det är precis där vi ska vara nu. Och jag minns att jag tyckte ju att Vanessa var helt dum i huvudet. För mig var det så här, hur kan du inte vara hysterisk? Hur kan du inte gråta? Hur kan du inte skrika? Hur kan inte livet bara ha vänt och känts helt upp och ner precis nu när pappa har gått bort? För det var ju precis så det kändes för mig. Men jag var ju allt för ung där och då för att kunna förstå att sorg finns i 1000 olika former och man hanterar det helt på olika sätt. Och det märkte jag ju sen när åren gick, för att vi har ju, sorgen är ju lite, i och med att han dog under våran tidiga tonår, så blev det ju det som formade oss, vem vi sen har blivit som vuxna kvinnor. Och det är också, ja, det är ju det jag har märkt, att det har blivit väldigt olika, och vi tre är ju väldigt olika.
Vad gjorde du för att bearbeta hans bortgång? Hur gick din resa till, alltså från den dagen han gick bort till idag?
Alltså till idag, det har varit en berg- och dalbana, och det låter lite, ja, men det här med att tiden läker alla sår. Jag har liksom aldrig tagit det där citatet och tänkt att det riktigt har stämt, utan för mig har det bara handlat om att det enda tiden har gjort med mig är att har lärt mig att acceptera att pappa faktiskt har gått bort. För att det var ju det svåraste för mig i början. Jag vägrade acceptera det. För mig, att han var död, jag minns till och med dagen han skulle begravas. Ni fick ju släpa mig dit, för att jag kände att vad ska jag göra? Alltså på hans begravning, han är inte borta. Och likaså när gravstenen kom upp och när vi skulle börja besöka hans gravsten. Det gick inte att acceptera att han var borta. Och jag minns att första året efter hans bortgång så låste jag in mig väldigt mycket. Jag ville inte träffa människor. Det var liksom ett extremt mörkt år för mig. Sen minns jag att jag fick en extremt rebellisk period efter det, vilket också är vanligt i samband med sorg om man förlorar en förälder eller någon närstående som ung. Men sen började min rebelliska period komma i livet, och jag tror att jag kände mig så himla besviken på livet, och det kändes som att livet hade gått emot mig och jag ville likaså gå emot livet då. Det var liksom det tankesättet jag hade. Jag blev rebellisk, fick gå igenom några jobbiga tonår. Men sen så kom det bara en dag där jag kände att allt jag hade gått igenom istället blev... Jag fick en styrka som jag absolut inte visste att jag satt på. Och jag blev bara starkare och starkare. Och jag fick bli vuxnare snabbare än vad jag själv hade önskat. Insåg saker som man kanske inte... insåg i min ålder. Och det var liksom där min resa började. Började lära känna mig själv och försökte att älska livet och mig själv igen, för att det var så mycket i mig själv som jag till slut kände att jag hade förlorat när pappa gick bort. Men resan var lång, alltså resan har varit extremt lång, men också väldigt vacker skulle jag säga, för att min utveckling har gått från 0 till 100.
Det här med att tiden läker alla sår, jag brukar säga så här, alltså tiden läker inga sår, aldrig. Jo, vissa sår, såklart. Men jag brukar säga, när folk skriver till mig när de har varit med om såna grejer, så brukar jag bara säga att det här är ett sår som kommer vara öppet, men du kommer lära dig plåster om det. Och det är sanningen. För att jag minns också, alltså, när han gick bort, att folk var så här, det kommer gå bättre, alltså ge det bara lite tid och tiden läker alla sår, bla bla bla. Men jag minns bara att det enda jag tänkte på när jag pratade med människor då, det var så här, alltså du förstår inte mig. Alltså du förstår inte. Så att jag slutade ju prata. Men min grej, alltså skillnaden mellan mig och dig, Melissa, har ju varit att jag alltid har kunnat prata om honom. Jag ser inte att du inte har kunnat göra det, men jag har ju varit extremt öppen. Vi har ju väldigt mycket bilder, vi har väldigt mycket filmer. Min pappa, alltså snälla, min pappa är he invented alltså vloggar. Snälla någon. Alltså han, vi har så mycket videos och ni har själv sett det på min Instagram. Alltså vi har så mycket, och jag är den enda sen han gick bort som har, jag har bara kunnat sätta mig och kolla på de här. Alltså det vet ju du. Flera gånger, alltså när vi har, alltså när, efter hans bortgång, så när jag, så fort jag sätter på en film på honom, så kunde Melissa bara ställa sig på och gå därifrån.
Ja, men det handlar ju om precis det jag nämnde, att det här med att jag vägrade acceptera att han var borta.
Ja, men jag vet. Men det är så här, det är det som, alltså det är skillnaden liksom, fattar du, på oss. Jag kunde sitta där i flera timmar och sträckkolla, alltså bara skratta åt hans skämt. Men för mig har det ju varit att de här filmerna och alla bilder, det har ju fått mig, eller det har ju fått mig att känna att han fortfarande är levande. Och för mig, alltså att när jag började bearbeta hans bortgång, jag blev ju rebellisk direkt, ganska direkt därefter. För jag bara kände, alltså det enda jag tänkte på när jag gick runt, alltså jag var 12 år sedan, alltså jag blev 13, 3 månader efter. Jag var bara såhär, alltså varför ska jag leva om jag inte kommer dö? Jag minns att vi hade nationella prov, jag bara rev provet framför min lärare, jag bara, jag kommer ändå dö. Varför ska jag göra det här? Och jag började skita i skolan, för att jag såg liksom ingen, jag kunde inte se 5 år fram, för jag var såhär, jag kommer dö. För att jag hörde ju alltid hur min mamma och pappa hade så här framtidsplaner, och jag visste att de hade så mycket drömmar och mål tillsammans. Och så gick han bort när han var 38 år. Alltså bara 38 år. Alltså för mig då, det blir ju så här, eller som ett barn. Jag vet inte alltså hur man ska hålla, alltså styra sina tankar riktigt. Det, alltså, jag tror inte någon hade kunnat göra det i den åldern. Men jag började också bearbeta hans bortgång väldigt snabbt. För att jag bara kände att alltså, han är inte, alltså, jag har aldrig känt alltså, att han är gone. Jag känner ju att han, alltså hans själ lever ju vidare, och jag vill alltså vara mottaglig för att känna hans närvaro. Men för mig var det också, alltså min räddning var ju Nicole, min stora syster, våran stora syster. Hon tog mig till kyrkan. För jag blev också väldigt, alltså jag blev väldigt anti min religion och min tro och alla religioner egentligen. För jag var så här, alltså ni vet, den vanliga frågan man brukar ställa sig själv, det är så här, varför ska det här hända honom om en gud finns? Och det var ju lite den tanken jag gick runt med. Men när Nicole tog mig till kyrkan, så började jag känna alltså en trygghet där. Och det var där min resa började med. Och jag tror att jag var 14. Så det var, för det var typ alltså 2 år efter, eller sen 1,5 år efter hans bortgång. Det var där min resa började med att alltså bearbeta hans bortgång. För att jag kände också, alltså antingen så dör jag nu, eller så får jag ta det här och bara vända det till någonting. Och grejen är så här, jag vet att min pappa, när han fick sin diagnos, vi var ju så pass små, vi var ju bara barn. Jag vet att han sa till mamma att det enda, alltså hans största önskan i livet är att se oss växa upp. Och någonstans så känner jag, eller jag kände och känner än idag, att jag är så, så tacksam över alltså hans envishet och hans styrka. För att hade inte han kämpat i 12 år mot elakartad cancer, så hade vi nog inte kunnat sitta här idag och prata om vem han var och hur han var. Så det var mycket den, alltså det tankesället jag fick istället, att säga, han skulle lika bra kunnat gå bort när jag var 1 år. Men då hade inte jag, alltså då hade inte jag haft någon aning om vem min pappa var. Jag hade inte fått lära känna honom, jag hade fått höra om honom, men inte, förstår ni vad jag menar? Alltså, förstår ni min tanke? Så att jag vände lite på det tankesättet, och min resa började ju typ, alltså med det här med att bearbeta hans bortgång, det var ju typ när jag var 14, 15. Och sen har det bara format mig, precis som det har format dig. Och som ni hör på oss, så är det ju två helt, helt olika processer. Trots att det är samma människa, vi har ju alltid haft varandra som stöd. Men sen har också jag känt flera gånger när jag har försökt prata med min mamma eller någon av mina systrar, jag har känt flera gånger att så här, de förstår inte mig. Och jag kan tänka mig att ni har känt likadant. Alltså att man känner, alltså någon gång så känner man att vi förstår inte varandra. Även fast det är lika stor kärlek för den personen, alltså för våran pappa. Mm. Så är det inte, alltså vi förstår inte alltid varandra.
Nej.
Och det tror jag inte någon gör. Alltså det är därför nu många av er har skrivit till mig om alltså att ni har förlorat någon eller någonting. Så har jag ibland bättre skriva till min lilla syster. Och det är ju för att många av er agerar som Melissa gjorde. Det här med att låsa in sig själv och bli alltså väldigt... alltså att man får... Du utvecklade ju någon form av social fobi. Bland annat.
Mm.
Alltså ja, i den åldern.
Mm.
Men vi sitter här idag. Vi älskar livet. Och vi uppskattar... Vi är väldigt glada och tacksamma över tiden vi har haft med våran pappa. Även fast den blev väldigt kort. Så att vi... Jag tänker bara säga att vi är levande bevis på att även fast man tror att allting bara fallerar och att man ska dö, så klarar man sig.
Ja, och med det sagt så vill jag ju säga till alla att vad man än går igenom idag, det behöver inte handla om att man förlorar en förälder. Men vad för traumatisk upplevelse eller jobbig händelse som man går igenom, eller om man går igenom någonting just nu, så alltså bara tänk på att du kommer att få en styrka som du själv inte är medveten om att du faktiskt besitter. Och alltså hade jag hört de här orden när jag var 11 år och förlorade min pappa, så hade jag aldrig förstått eller velat tro på det. Men jag lovar att så är det faktiskt.
Ja, alltså det, så är det på något konstigt sätt.
Mm.
Så löser sig allting till slut. Sen har man dagar, alltså jag ska inte sitta här och säga att allting alltså blir perfekt. För att allting är inte perfekt än idag. Vi är två vuxna kvinnor. Alltså, det har gått flera år sedan han gick bort. Han har varit borta nästan halva mitt liv nu.
Mm.
Men, och än idag kan jag liksom, jag kan vakna upp vissa dagar och bara må alltså så dåligt. Och bara stänga in mig själv. Alltså, det finns dagar där du kommer känna extra mycket. Precis som allt annat i det här livet. Men det viktiga är att, ja, för mig, jag vill bara säga, alltså från mitt håll. Jag tycker att det viktigaste av allt är att påminna sig själv om att man glömmer bort att vara tacksam. Den här tacksamheten är att, så här, att du har fått den här tiden med den här människan. Och nu behöver vi inte prata om någon som har gått bort. Vi kan prata om en människa som du inte pratar med idag. En människa som fortfarande är vid liv, men som du inte har någon relation till, som du har varit jättenära. Alltså, ibland får man bara vara tacksam för att man har fått möta den här människan, lära sig från den på gott och ont.
Mm.
Och sen bara leva vidare, för att helt ärligt, livet går vidare. Och allting du går igenom som är jobbigt, det kommer forma dig.
Mm.
Är det inte så?
Jo, så är det.
Och ja, imorgon blir han 51 år. Eller han skulle bli 51 år. Mm. Förra året var det 50. Så han hade fortfarande varit en ung och jävligt snygg farsa. Men han är en snygg ängel nu.
Det är han faktiskt.
Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Ja, hörni, det var inte meningen att det skulle bli så här djupt, men jag vet att det är uppskattat. Och det är fan första gången jag pratar öppet om min pappa Sara i podden. Mm. Det är fett kul att göra det med min lilla syster. Men nu ska vi göra något roligt, hörni. Och vi ska faktiskt läsa upp era frågor som Melissa ska få svara på.
Alla?
Jajamän.
Jaså.
Alltså Melissa, min podd heter Vi avser allt, vad menar du?
Ja, jag fick ju inte ens veta vad det var för frågor innan.
Nej.
Trots att jag ville det.
Okej, jag har ju sagt till er allihopa att jag ska sätta henne ner i stolen. Heta jävla stolen. Så nu Melissa, du får inte banga.
Nej,
okej.
Jag ska försöka.
En känd svensk profil som har slagit in i din DM. Okej, du menar allihopa om du kan ta in.
En känd...
Hon bara alla. vi har en åskådare här också. Vår kusin sitter här i bakgrunden.
Shoutout.
Shoutout till guldgruvan där bak.
Ja, riktig jävla guldgruva.
Ja, men jävla, nu får du svara.
Men gud, jag vet inte vem jag ska nämna. En känd svensk profil.
Mm.
Okej, jag vet inte riktigt vilket namn jag... Alltså, kan tänka mig att outa, men i och med att du är Ex on the Beach spoiler så kan jag ju faktiskt outa att det är en del från Ex on the Beach och Paradise Hotel som har befunnit sig där.
Mm. Och jag vet ju om det såklart. Ja. Så att ni kan hålla era snablar innanför byxorna, för att henne kommer ni fan inte åt. Vad är det bästa och det värsta med Nessa?
Alltså gud, det bästa.
Börja med det värsta.
Det värsta. Okej, okay, det värsta är nog din envishet. För att ibland, alltså det finns ingen människa på jorden som kan göra mig så irriterad som du. Men att jag också kan, alltså så här, att den här irritationen bildas, det är också av kärlek. Det är för att så här, jag bryr mig om dig så mycket och jag är ju så himla mån om dig och alla dina val och allt du gör i livet. Men det är nog din envishet, för att du har ju, ja, den är ju extremt stark och den gör mig så jävla galen ibland.
Jag är stenhuvud med andra ord. Ja. Okej, vad är det bästa?
Det bästa med dig är definitivt ditt, alltså ditt hjärta, för att jag känner alltid en sån värme i din närhet. Och jag känner alltid att är det någonting i mitt liv som jag, alltså någonting, vare sig, alltså vad det än är, så kan jag liksom räkna med dig.
Därför det.
Ja, faktiskt. Jag minns när vi var små, alltså bara för att komma in på något helt annat. Vanessa var ju den stora systern som, minns du när du hängde en av mina klasskompisar, en killkompis som var, en lite, som var kär i mig, du hängde han i en krok. Hon har alltid varit så himla överbeskyddande när det kommer till mig. Och, men det har alltid varit så här, vi båda har varit så himla överbeskyddande när det kommer till varandra. Och jag tror att det är det jag älskar mest med vår relation.
Alltså då var det ju jag som tog tag i grejer, men idag.
Idag är det
tvärtom. Ni ska ju bara veta vem det är som slåss på krogen, det är ju fan inte jag. Jag
slåss på krogen.
Här vill vi kan vara ärliga här. Så. Bugge.
Nej.
Alltså du behöver
alltså,
säga
inte slåss, men
du
behöver på krogen, säga nej. Absolut
du
inte.
Du slåss inte, du är inte men, en GB. Men,
nej, absolut inte. Men att jag kan, alltså att jag
att du kan slåss,
står jag upp för allt och alla jag älskar, absolut.
Att du kan slåss, ja, det kan du verkligen. Har du gjort några operationer?
Jag har aldrig gjort några operationer, men jag har gjort ett extremt dumt val. När jag var, hur gammal är man när man tar studenten?
Du var 18 gammal.
När jag var 18 år och skulle ta studenten. För att då fick jag för mig att jag ville göra mina läppar. Vilket absolut inte är fel. Jag vill bara poängtera det. Men för mig blev det en extremt traumatisk upplevelse. För att jag...
Alltså det såg hemskt ut.
Jag vet. Fick en infektion som gjorde att jag såg alltså extremt konstig ut. Och jag ångrade hela min alltså fillersresa och att jag ens... liksom la en nål i läpparna. Så jag fick ju åka till Jönköping en vecka efter studenten och träffa en läkare som fick ta ut all min fillers i läpparna. Och alltså hela den här resan och allt, det var bara ett jävla trauma och jag kommer aldrig att göra om det där.
Faktiskt, alltså hennes läppar var blåa på studenten.
Alltså de var,
nej, alltså de var blåa.
Fruktansvärda. Alltså jag får ångestattack när jag tänker på det.
Ja, men vi ska tänka på det. Det är en som skriver här. Nämn din favorit i ditt liv.
Favoritmänniska?
Mm.
Alltså är det någonting jag absolut inte kan göra och nämna en favoritmänniska? För att är det någonting jag har, är det någonting jag är, så är det att jag är omringad av så fantastiska människor.
Okej, men nämn en favorit.
Jag har många, nej jag kan inte. Speciellt nu när Kiko sitter där.
För det var Robin som skrev det.
Var det där?
Ja, det är Robin. Med caps lock och
alltså, kolla Robin, jag vet att du hör det här. Du är faktiskt en av mina favoritmänniskor på jorden.
Alltså faktiskt, varje gång det är någonting i mitt liv som händer, alltså Nicole och Melissa alltid så här, alltså de nämner alltid Robin. För att...
Men Robin är våran extra bror. Alltså han är, eller han är verkligen en extra familj.
Han är våran syster
också. Jag tänkte precis säga det.
Just, man kanske får
men han är verkligen
nu.
Så här...
Man kanske får ett sms nu.
Ja. Nej, men Robin är verkligen, alltså Robin är, ja.
Han är våran prinsessa.
Ja, han är verkligen våran prinsessa.
Har du lärt dig något av Nessa? I så fall vad? Gärna. Alltså gärna något bra nu, gumman.
Jag har, ja faktiskt. Alltså är det någonting jag har lärt mig av Nessa är det att, för att du har alltid varit en människa som skiter i vad alla tycker och tänker. Och jag har ju varit helt tvärtom. Jag har alltid varit väldigt försiktig med min approach. Jag har varit väldigt... Alltså jag liksom alltid hållit min distans när det kommer till människor och hela den här biten. Men du har ju verkligen varit, eller du är en människa som totalt skiter i det. Och jag ser upp till det, och jag ser upp till, ja men jag önskar att jag kunde bli lite mer som dig när det kommer till den biten. Men trots att jag känner att jag fortfarande idag är extremt låst. Men ja, det är där jag lär mig och har lärt mig under de här åren. Faktiskt.
Berätta en rolig sak om dig och Nessa som ni gjort tillsammans.
Alltså gud, jag och Nessa har gjort för mycket roliga saker.
Alltså jag och Melissa, vi är de systrarna av Nicole och jag och Melissa som gör alla fucking dumheter ihop.
Och så har det ju varit sedan barns ben. Alltså
men berätta en rolig grej.
Men jag kan inte komma på en sak.
Jo, berätta en sak.
Jag kommer verkligen inte på en sak. Jag tänker på alla våra liksom utomlandsresor när vi alltid har fått för oss att så här, vi ska jävlas med allt
kommer
och alla.
Kommer du ihåg första gången vi åkte till USA? När jag träffade han där, vad hette han? Vad fan hette han? Will. Och så gömde jag mig, och mamma visste inte att jag räckte sig. Och du var min täckmantel. Jag bara, men så kommer vi gå dit. Minns du inte jag stod och rökte med honom?
Alltså, säkert.
Okej, okay, du minns inte.
Nej, men jag har världens sämsta minne, det vet du.
Mm.
Det är därför jag har svårt att kunna, alltså, ta upp en sak. Men jag vet bara att vi har haft jävligt roligt ihop.
Alltså, det har vi faktiskt. Det är en som frågar, hur får man bättre självförtroende?
Alltså hur man får bättre självförtroende, det är faktiskt att helt och hållet bara så här, lägg all din energi och all ditt fokus på att försöka älska dig själv istället för att tänka på vad folk tycker och tänker om dig. Samma sak som jag vet att det finns extremt mycket människor idag som vänder sig till en partner eller till vänner eller vad som för att få en slags bekräftelse eller en slags trygghet i livet. För mig, jag har alltid sagt det till alla människor i min omgivning att om inte du kan vara trygg i dig själv, om inte du kan älska dig själv, så kommer du aldrig att kunna liksom älska en annan människa. Jag tror bara att det är viktigt att så här, all den här energin som du alltid vill lägga på allt och alla, lägg den på dig själv, bygg upp ditt självförtroende. Alltså gör precis det som kommer få dig att må bra. Är det så att du vill gå till gymmet och köra, gå till gymmet, kör. Är det så att du vill gå och operera dina bröst, gå och operera dina bröst. Gör det som får dig att må bra. Det är det jag skulle säga.
Jag skulle bara säga, skit i vad folk tycker och tänker och lägg allt ditt fokus på att stå framför spegeln. Och de här kärleksförklaringarna och kärleksorden du säger till dina vänner och till alla andra runt omkring. Om hur fina de är, hur mycket du älskar dem, se det till dig själv först och sen se det till andra. Okej, Melissa. Står Melissa närmast dig eller Nicole?
Jag står faktiskt närmast båda två, fast på helt olika sätt.
Fake.
Nej, alltså jag och Nicole har, alltså jag står faktiskt helt ärligt är nära båda två, men på helt olika sätt. Det var ju som du nämnde tidigare att jag och du har ju, vi delar ju det här rebelliska ihop. Trots att vi vet att vi har varandra.
Alltså du får mig låta som The Bad Sister alltså.
Nej, men vi är ju lite
Gabriella
The Bad Sisters tillsammans.
Gabriella och Petronella.
Tillsammans blir vi The Bad Sisters. Men vi är också så här en extremt djup sida. Jag och Vanessa vet att vad som än händer i livet, alltså i slutet av dagen, vi har varandras ryggar, alltså till 100%. Men jag skulle säga att jag och Nicole har kanske en annan slags relation när det kommer till, alltså vi är kanske lite mer djupa. Vi har lite lättare att prata om vissa saker och ting. Och jag tror att det är för att jag och Nicole i vissa stadier är...
Alltså ni är mer lika.
Vi är mer lika, vilket gör att vi förstår varandra också på ett sätt. Vi har ju, ja men vi förstår varandra på ett sätt som... Alltså som... Ja, du kanske inte gör i vissa plan i livet. I och med att vi är så olika.
Mm.
Ja.
Jag hör dig så... Majoritet, eller vad blir det? Nicole är ju den hon står egentligen lite närmare. Lite
men inte närmast. Alltså snälla, jag dör för er båda två.
Men alltså det här handlar lite om kärlek, Melissa.
Nej, men
det här
absolut. Ju alltså, om att... Det är så här, jag, kolla här. Om jag skulle hamna i slagsmål i krogen så hade jag ringt dig.
Ja, alla men alltså kolla här. Det är inte där frågan
men hade
är.
Jag haft livsproblem hade jag ringt Nicole.
Ja, men exakt.
Förstår du?
Men som du nämner själv, alltså i vardagen, i livet, så är ju du och Nicole närmare.
Alltså jag tycker det låter fel, men om det är liksom så man får se det så...
Men det är ju så. Det är ju inte, alltså, det skadar ju inte mig.
Nej, men inte närmare, alltså... men absolut att vi...
Jag hur ofta, mer lika. Okay, jag så här, hur ofta förstår... Hur ofta är det så här, har vi situationer där du och Nicole förstår mig?
Vad menar du?
Alltså, oftast är det ju så att ni förstår inte vad jag säger. Men jag förstår ju oftast vad ni säger.
Men det handlar om att vi lever så extremt olika liv.
Ja, och... men, så, alltså, men ja, vi lever olika liv, men det är fortfarande så här...
Okej, summa kardemumma. Jag står er nära men på två olika sätt. Jag vill inte säga att jag står någon närmare den andra. För, nej, det tänker jag inte säga.
Alltså, du behöver inte vara, alltså, det, it's not that deep. Alltså.
Nej, men ändå, jag tänker inte säga det. För så är, ja, men så är det inte. Jag står er båda nära på olika sätt.
Okej, men aha. En hemlighet om nästa vi inte vet om.
Oh my god, det är så jävla mycket. Men, vadå får jag säga?
Ja.
En hemlighet om Nessa är nog att hon kan... Jag tror att alltså, när man ser henne på sociala medier så kan man uppleva henne vara alltså, extremt öppen, utåt, ärlig. Alltså vilket hon är, absolut. Jag tänker att jag tar ifrån henne. Men det finns också ett annat djup och en annan Nessa som jag känner som jag vet att ingen alltså, får ta del av. Och, vilket jag ibland önskar, men ja, det är nog det.
Gillar det.
Ja, faktiskt.
Det är en som frågar, hur är hon så vacker?
Jag.
Alltså det är ju för att hennes föräldrar är tvärkattiga.
De är det faktiskt. Shout out.
Jag la ju ut att man kunde skicka sina... Jag tog emot dejter. Man fick skicka en ansökan genom att skriva vad man ska göra på en dejt. Och jag var ju på en dejt igår, hörni.
Var du det?
Ja.
Med?
Men jag visade ju dig.
Va? Med... Var han där?
Ja.
Aha.
Jag fattade inte att det var en dejt.
Nej.
Vi var på dejt igår.
Visste då?
Men det gick skitbra. Vi fortsätter ju att träffas. Men alltså grejen är att folk inte vet det är att jag faktiskt... Jag känner honom sedan innan. Jag har känt honom alltså, i flera år.
Aha.
Men stackaren... Alltså vet du vad jag gjorde med honom? Va? Jag måste berätta det här innan vi går in på de här frågorna.
Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Alltså, vi... Första, jag vet inte hur vi började snacka, jag tror det var genom bilddagboken.
Alltså bilddagboken.
Alltså fattar ni hur way back det är? Så i alla fall, sen har vi bara, du vet när du bara har en människa som bara finns där.
Mm.
Och ni hörs ibland typ. Det var en sån människa. Och sen för typ sen några år sedan första gången, så medan han skrev till mig på Snapchat så tog jag bort honom.
Stackarn.
Och sen hände, alltså det har hänt fyra gånger. Och senaste gången det hände, det var för bara några månader sedan.
Mm.
Alltså han skrev och jag tog bort... Alltså jag bara tog bort honom, för jag var såhär, vad fuck vill du?
Stackarn.
Ja, och nu är vi här, vi har varit på första dejt. Så det gick skitbra.
Mysigt.
Så det jag vill fråga dig, Gumsan.
Mm.
Det är inte jag som frågar, utan det är en som en kille här som frågar om det finns en audition för att dejta dig också.
En audition, det lät så jävla seriöst.
Men jag hade ju en audition.
Jag har inga auditions.
Men hur, för det är skitmånga som frågar... Hur kan man få dig på fall? Det är faktiskt en fråga här.
Mm.
Hur får man henne på fall, vackraste jag sett?
Alltså först och främst tack. Alltså jag skulle säga att det är extremt svårt för mig att ens få ett intresse av en kille. Och om det skulle ske att någonting skulle kännas intressant, så är det i så fall att det skulle ske så här per automatik när man är ute. Om jag liksom känner att jag vibar med någon ute, eller att det kan liksom inte ske genom att man slänger iväg ett meddelande på Instagram och jag knappt vet vem du är, jag vet inte hur du ser ut.
Alltså jag tycker inte du att det bästa sättet att träffa människor på, jag tycker inte att det är alltså, ut och festa, utan jag tänker vänners vänner. Speciellt när man är i en miljö, alltså till exempel vi säger bara vi ska gå på en MC-rush, eller så här, vi ska åka, inte alltså, utan typ en max-rush, vi ska gå och sätta oss på max. Så kommer in en killkompis med alla hans grabbar som sitter och går... Är det nice?
Alltså jag lovar, jag har inte reflekterat över det. För att jag... Ja, jag har inte reflekterat över det så, men... Ja.
Okej, okay, så det går inte att haffa det, Jenny?
Alltså...
Det är basically det du säger.
Det är inte det jag säger.
Det är exakt det du säger.
Det jag säger bara är att det är väldigt svårt för mig att... Jag har redan extremt svårt att kunna alltså, finna ett intresse.
Okej, men hur haffar man dig då? Om någon verkligen, 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 verkligen vill ha dig, vad ska
alltså,
han göra?
Om någon verkligen vill ha mig så får han...
Hämta dig med en helikopter?
Nej, han får skriva till mig så får jag se om det känns...
Okej, alla grabbar, intressant. Så ni vet, det är bara att skriva till Melissa. Men ni ska gå igenom mig först, skoja. Det är en som skriver, vad är din killsmak?
Min killsmak? Jag har faktiskt ingen killsmak. Och
det har du fan inte.
Jag har
fan
ingen
killsmak. Alltså, hon här, det är en allätare.
Nej, men lägg av.
Men du är ju
nej,
det.
Men jag har ingen killsmak.
Jag är också en allätare.
Jo, jag faller för personlighet, jag faller för humor.
Lyssna här nu, spetsa era öron, mina damer och herrar. För nu ska jag berätta för er vad Melissa vill ha.
Vem?
Vi är fast här i... Nej, Melissa, vi kan inte ljuga.
Mm.
Du tycker ju att VC bara ser bra ut.
Alltså lyssna här, du kan ju inte ta upp det här i samband med att folk frågar vilken smak är, för att VC bara är inte min smak. VC bara ser jättebra ut.
Alltså det enda hon frågar alla mina vänner som alltså är rappare i Sverige, och alltså vi behöver ju fixa, alltså VC bara skriv till Melissa, okej? Okay? Snälla,
nej, alltså, kan ni alla... Kan... Nej, alltså, det här blir aldrig nej.
Like, vi är fast här i Valsta. Vad gör man säger efter det? Eller?
Nej, alltså grejen är att jag...
Du tycker han ser bra ut?
Jag tycker han ser bra ut.
Okej, okay, men vad tycker du om Sarrette då?
Sarrette ser bra ut.
Han är tvärsnygg ju. Okej, okay, men så du har ingen killsmak än. Du är ju faktiskt en allätare om du tycker att Sarrette och han ser bra ut. Tycker du att... vem tycker du mer är snygg?
Okay, alltså lyssna, den vackraste killen på jorden, det är Michael B. Jordan. Vackraste killen på jorden.
Ja, då vet ni det. Alltså hon är ju som sagt en allätare. Så det är ju bara slide in i DM, så får ni se om ni får ett svar av den här girlen här. Melissa, hur är det att ha spoiler-tjejen som syster?
Alltså om jag ska vara helt ärlig, nu ska jag verkligen vara ärlig, så har jag faktiskt varit emot att Vanessa driver det här kontot. Jag vet inte, jag har bara känt att alltså den approachen som ibland kan speglas utåt och den, ja men det dramat som kan alltså röra sig runt det här kontot inte faktiskt har speglat vem det hjärtat Vanessa faktiskt har och den människan hon är, vilket har fått mig att, jag vet inte, jag har bara känt mig som en överbeskyddande lilla syster som har känt att så här, jag vet inte vad jag tycker om att min syster driver ett så stort konto. Jag vet att det är mycket skit där på sociala medier. Det cirkulerar alltså extremt mycket all möjlig skit.
Men ärligt, jag tycker det är tvär nice. Nu tycker du det är
nej,
nice.
Nej, alltså grejen är så här.
Jo.
Nej, jo. Nej du kan inte ställa mig en fråga och sen fucking be mig.
Har vi alla gratis grejer du får då?
Ja, nej, absolut inte. Alltså grejen är så här. Det som gör dig lycklig, Vanessa, kommer göra mig lycklig, absolut. Men är jag ett fan av att du driver ett stort konto där du syns alltså nästan över hela Sverige? Nej, alltså ser jag är inte det, tyvärr. Det vet du om, och det, egentligen så vet alla i våra närhet om det här. Men som sagt, alltså allt du gör, vare sig det är driva ett stort konto eller om det är så att du vill liksom gå och epa ute i stan, det är så jag kommer supporta dig vad du än vill göra.
Nej, men alltså så här, Melissa har ju haft väldigt, alltså du har haft delade åsikter i att jag driver ett sånt stort konto.
Ja.
Och i början var jag ju extremt vulgär och jag har ju blivit mer mottaglig för kritiken. Och alltså när du, alltså om du säger till mig att ta bort någonting för du tycker inte att det är lämpligt. Mm. Jag var ju inte sån innan, jag sket ju i. För jag vet att de flesta, alltså i min omgivning, har ju inte förstått, alltså inte ens jag själv, än idag. Alltså man förstår ju inte hur stort kontot är.
Mm.
Men när insåg du att så här, shit, det här är ändå fucking stort alltså?
Jag tror att jag insåg det rätt snabbt. Alltså kontot faktiskt var större än vad man, en siffra när man liksom ser på Instagram. För att jag började ju märka så här att men folk tyckte att det var kul att komma fram till dig ute och prata om det här kontot. Och
alltså det som hände idag, såg du henne?
Alltså grejen är, jag var inne i ett samtal så jag såg inte precis vad som hände.
Det var en skitgullig tjej i alla fall. Jag stod vid en parkering, vi mötte upp en vän i Södertälje. Och så, alltså det var typ en gränd. Alltså så här, det var en parkering och sen var det en gränd. Så att man kom liksom inte runt, så att bilen gjorde en U-sväng. Och så kom den tillbaka och den stannade. Och jag vet att jag stod så här och stirrade på bilen med en ganska hemsk blick. Och det var en tjej som hade dragit ner rutan och bara började skrika. Hon bara, jag dör för dig. Alltså såg de, hon flög ut och bara tog en bild med mig.
Jag hörde ju inte, för jag hade ju musik i bilen och satt och i ett samtal. Men jag såg att det var en tjej som liksom flög ut ur bilen.
Ja.
Jag trodde ju att det var någon ni kände.
Nej, det var inte det alltså.
Nej.
Ja, nej. Alltså jag känner ju själv ibland alltså att så här, jag alltså förstår typ själv inte hur stort kontot är. Men det är skitkul när ni kommer fram. Det är skitskumt när ni stirrar ut en. Och ni som känner igen Melissa också, ni får jättegärna gå fram till henne också.
Alltså, man drog in mig i det här.
Men var inte så? Alltså Melissa är inte otrevlig.
Nej, det är jag verkligen inte.
Nej, exakt. Melissa. Vad har folk för fördomar om dig? Det undrar Tia.
Det skulle nog vara att jag, i och med att min approach är att jag alltid är så försiktig med min approach med att släppa in människor och sånt, så kan det ju upplevas som att jag är dryg. Att jag kanske kan upplevas som kanske lite bitchy, har jag fått höra. Jag får ju alltid höra samma
kommentar. Att du är fett otrevlig.
Nej, men jag
fick höra idag.
Fick jag höra det idag?
Jag sa till dig, när du satt i bilen och var skit otrevlig, så pratade min vän med, han pratade med sin
men
vän.
Jag förstod inte det, för jag var inne i ett samtal, Vanessa.
Alltså min vän pratade med sin vän på FaceTime. Och då sa han, han bara, är det hon som var så otrevlig? Jag bara, va? Jag?
Sen, har jag träffat honom och varit otrevlig?
Ja.
Va?
Ja, och då sa jag, jag bara, Melissa, kom ut. Jag bara, för de pratar om att du är fett otrevlig. Det var så, jag orkar inte nu. Så han bara, jag sa ju det.
Men vart har jag träffat honom?
Jag har ingen aning, men du har träffat honom. Det var tvärordet.
Alltså exakt, fördomar. Men,
det, är, alltså, det där är egentligen ingen fördom, det är ju vad du visar.
Nej, men jag är, alltså om inte jag känner en människa.
Du har en väldigt hård yta.
Ja, och om inte jag känner mig bekväm med en människa eller känner en människa, så är inte jag den som, jag kan vara jättesocial och se utåt så, men jag är väldigt instängd ändå när det kommer till, jag skulle liksom inte sitta och socialisera mig och prata om mitt liv med en människa. Med vem som helst.
Men alltså det där är ju du och Amelia ganska lika, för att Amelia uttrycker sig likadant. Alltså hon är ju också så här, alltså Jenny, basically, varför ska man lägga ner tid på en människa som inte har med det att göra typ?
Men du vet ju om att jag tycker om att jag älskar att träffa olika, alltså, typer av människor. Jag älskar ju att, alltså jag är ju social och allt så, men jag vet att när jag verkligen träffar en ny människa så kan jag upplevas som...
Alltså jag bara önskar att människor, de flesta människorna, alltså jag bara, när ni får träffa Melissa och lära känna Melissa, inte Melissa, utan Melissa, alltså då kommer ni dö. För att, alltså när man ser det, jag vet att folk har mycket fördomar, man tror det är fett otrevlig, bitchy och allt där till, men du är tvär rolig.
Det är jag faktiskt.
Alltså du, så den sidan behöver du typ visa mer av, tycker jag.
Ja, men jag får ju alltid höra att så här, när folk lär känna mig, att gud vad jag inte trodde att du var sån här, utan jag trodde att du var hårdare, eller jag trodde att du var si och så. Men som sagt, jag blamar inte dem, för att det är så här, det är kanske den approachen jag kan visa utåt, i och med att jag är lite instängd av mig, men det handlar bara om att jag inte liksom känner mig jättebekväm i och...
Mm. Ja, det här var ju ett lovande avsnitt tillsammans med min älskade, underbara, vackra lilla syster. Som jag så gärna ibland bara vill kasta in i väggen och i simsjön. Men det kommer jag aldrig göra. Det finns en person som jag har lovat en shoutout till, och det är Jesso, min fucking broder. Nej, jag skojar, jag hatar en tjej som säger broder. Men du är faktiskt min bror, du är min riktiga bror. Och jag vet att du står på Volvo när du lyssnar på det här. Jag bara säger till dig, kämpa vidare, Hayati. Alltså du och ni alla som hör det här, som jobbar. Snart är det semester, för nu är vi inne på juni. Vädret kommer bli fetare, och på Volvo i alla fall så är, har du snart 4 veckors semester.
Fan vad nice.
Så nu när du står där och monterar och bygger och skruvar och jag vet inte vad du håller på med, vad du gör på Volvo, tänk bara så här, det är inte långt kvar, okej? Okay? Kära till Volvo, alla mina gummar och gubbor i F-fabriken, i Torslanda, i Skövde och i Umeå och i Luleå och jag vet inte vart ni finns mer, Eskilstuna någonstans. Alla. Tänk så här, snart är sommaren här, okej? Okay? Om ni vill höra mer från Melissa eller om ni vill prata mer med henne, om det skulle vara någonting, hon är öppen för att finnas för er, så kan ni skriva till henne på Instagram. Hon heter Melissa Eli, E-L-I-E.
E-L-I-E-E.
Ja, men när man skriver Melissa Eli så kommer det ju upp.
Japp.
Gör du, Melissa Kissa. Ska vi tacka för idag?
Tack för idag, tack för att jag fick vara med, tack för frågorna. Ni var faktiskt snälla, jag trodde att det skulle vara lite jobbigare frågor, så hoppas jag att vi hörs framöver.
Det gör ni säkert. Puss och kram, mina önskade gummor och gubbar. För er som har missat, så har min stora syster fortfarande, alltså hon har släppt sin nya låt. Fast den är typ 2 månader gammal, what the fuck. Hur gammal är den, Melissa?
Mississippi?
Ja.
Den släpptes väl för typ 1,5 månad sedan på.
Ja, och nu ska jag gå och sjunga på den. Kalle ligger en autotun snabbt som satan. One Mississippi, two Mississippi, three. You cried a whole Mississippi river for me. And I don't know how to not drown in the citizens, in the citizens you speak. Hur går det sen?
Please don't hold your breath.
Please don't hold your breath for me.